Välkommen till Lönepodden. Nu ska vi få höra hur lönechefen på EQT hanterar en världsomspännande löneorganisation. Välkommen Stefan Järne.
Tack så mycket.
Du har ett löneteam med 9 medarbetare som tillsammans hanterar 1500 löner, pensioner och förmåner i 20 länder. Det känns som en rätt komplex och utmanande uppgift. Var det med skräckblandad förtjusning som du tog dig an jobbet för snart 2 år sedan?
Det får man nog säga att det var. Det var väl en väldigt blank sida, för mig i alla fall. Så att det var helt nytt. En ny värld, en global lönevärld.
Som öppnade sig.
Ja.
Och den ska vi få höra mer om. Välkommen säger jag också till Senny Sjölund, min bisittare ansvarig för lön på branschorganisationen SRF-konsulterna.
Tack så mycket.
Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi är specialister på kompetensförsörjning. Vi arbetar rikstäckande och våra tjänster består i rekrytering och konsultuthyrning. Och Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna. EQT, vad är det för företag? Vi börjar i den änden.
EQT grundades 1994, svenskt bolag, kommer från Wallenberg-familjen, så att det är en Investor är det som i botten, liksom. Det kommer grundare från Investor som startade bolaget för 30 år sedan i år. Då. Private equity, så investerar med nordiska rötter och nordisk kultur. Och 2019 så gick man på börsen då och därefter har det växt väldigt mycket.
Det man kan säga ett riskkapitalbolag.
Riskkapitalbolag, så köper bolag, förädlar dem och säljer dem, tjänar pengar. Enkelt.
Och det här löneteamet då på 9 personer hanterar lönepensioner och förmåner som man sa det för 1500 medarbetare i 20 länder. Hur går det här ihop?
Det som hjälper oss mycket är väl att lönerna är outsourcade så att vi har själva löneproduktionen eller vad man ska kalla det. Det görs av olika byråer. Vi använder olika byråer runt om. Sen så har vi diverse olika system som hjälper oss, men det är ju en utmaning såklart, olika tidszoner, olika kulturer, men mycket, mycket kul på dagarna.
Och det finns mycket att prata om här och vi har ju valt ut några områden som vi kommer att fokusera på, så jag tänkte börja med att höra, jag är väldigt nyfiken på din lönekarriär, vad som har lett dig hit.
Jag har ju nog, jag brukar tro i alla fall att jag har en annorlunda väg fram. Jag är ju då utbildad bil- och flygmekaniker. Så det är inte så många som brukar ha samma utbildning som mig. Och sen så började min karriär med att köra budbil och eget företag tillsammans med mina föräldrar. I 8 år ungefär. Och sen så någonstans där så tröttnade jag väl lite på att jobba med dem och hade en möjlighet att hoppa på hos en kund och börja jobba på ett lager. Så jag bytte, fick barn, kanske ville göra något annat. Började jobba på ett lager. Och då gjorde jag, det var på ett företag som heter Skribona som jobbar med IT-distribution. Det finns inte längre. Men körde då lager 6 månader. Sen öppnades det en tjänst på kundtjänst. Vikariat, någon blev föräldraledig. Så då hoppade jag in till huvudkontoret då och körde kundtjänst. Tills det vicket tog slut och sen så fick jag väl hoppa på ett annat vick tror jag. Och som var lite ekonomirelaterat.
Så du har halkat in på lön halkade, här förstår
och sen, jag. Sen så halkade jag vidare till IT. För jag har väl alltid haft liksom IT-bakgrund sen jag var liten, spela spel och så. Så fick jobb på deras IT-support. Och även en kort stund på IT-utveckling. Så jag hoppade på väldigt många tjänster på det där jobbet. Och sen så ville det sig inte bättre än att livet går vidare. Jag skilde mig och min exfru då jobbade på Visma på den tiden. Visma Services, outsourcing lön. Och där sökte de en teknikkonsult tror de kallade det. Och jag visste ingenting om lön. Sökte det jobbet och fick det. och då där öppnades då lönevärlden. Liksom. Så att jag började på Visma Services som teknikkonsult utan att kunna någonting om lön. De hade precis tagit in en ny kund som körde Agda.
Och vilket år är vi på ungefär nu då?
Vilket år? 2007 kanske något sånt. Ja. Och självklart så var det ingen som kunde Agda i den där gruppen där jag började då. Så varför inte prova med den som inte kan någonting ändå? Så där började det väl då. Så att med våra interna system och med den, kanske den teknikkunskapen jag hade, lätt att lära mig saker. Så att började lära mig vad kollektivavtal var. Förstod att det fanns väldigt, väldigt många. Och hur systemen fungerar hade jag ju väldigt lätt för. Så det är väl någonting som generellt kanske andra lönekonsulter har haft svårare med, just systembiten. Så där har jag väl haft ett försprång då.
Mm.
Så jobbade ju då med uppstarter. Liksom. Så vi satte upp olika kunder, olika storlek. Kopplade upp så här försystem och lönesystem.
Mm.
Körde några lönekörningar och sen lämnade man över till någon konsult som körde vidare i det dagliga.
Okej, okay. Och sen har du varit löneansvarig på Heidelberg Cement och Martin och Servera. Så att du gick vidare ganska raskt där till liksom chefsposter.
Ja, precis. Så att från Visma Services då lärde jag mig väldigt mycket om Agda. Sen så var det väl något tillfälle där så jag kände att jag skulle titta på något nytt. Och så fanns det ett jobb ledigt som konsult på Agda. Så då var jag iväg till Agda som konsult. Då var jag också en ny värld, hoppade på något nytt som jag inte kunde. Förstod att Agda var jättestort. De hade ju personalsystem och tidssystem och det var ju väldigt krångligt. Liksom. Så där fick man också veta hos en ny kund nästan varje dag. Och så skulle man rädda världen för den här kunden som satt med något problem som man skulle lösa. En av mina första uppdrag där var också att de skickade ut mig till Oxelösunds hamn. Som ju var hamnlöner då. Så det var också en sån aha-upplevelse.
Så du har inte varit rädd för att hoppa på nya utmanande jobb? Det måste jag säga. Det måste vara en röd tråd i din yrkeskarriär.
Det är en röd tråd. Liksom, våga och tro på dig själv. Och man lär sig.
Ja. Men vad stod det på kravspecen för det här jobbet då på EQT?
Vad stod det på kravspecen? Det vet jag inte riktigt.
Nej. Kanske allt det du har gjort tidigare ändå. Man kände att men här är en kille som vågar anta den här utmaningen.
Det tror jag. Ja.
Mm. Mm. Det finns ju såklart, det är väldigt spännande det här då. Ska vi börja ändå kanske med hur det här är uppbyggt? För ni har ju lönerna outsourcade i de här 9 länderna. Mm. Vi kan ju prata också, berätta vilka 9 länder det är. Hongkong, Singapore, London, New York, München, Luxemburg och Stockholm. Där sitter de här, ditt löneteam.
Mm,
så det är som du sa, olika tidszoner över hela världen, olika kulturer.
Mm.
Och hur funkar det rent konkret här nu då, kring lönehanteringen?
Det är ju väldigt mycket liksom, digitala möten såklart eftersom vi är på olika ställen. Så att vi har ju, dels har jag avstämningar med alla varannan vecka, one-on-one. Och sen så träffas vi ju teammöten också varannan vecka. Då har vi lagt teammöten till exempel så att ena veckan så är det på förmiddagen. Då passar det de som är i Asien. Och den andra veckan, vi har ju bara en då i New York men då lägger vi det på eftermiddagen så att hon kan vara med. Och sen spelar vi alltid in mötet så den som inte är med kan då titta i efterhand och se vad vi sa i alla fall. Även om man inte kan ropa i mötet och att man får sitta och titta på en inspelning. Men man kan i alla fall hänga med vad som händer och vilka beslut vi tar. Och så. Väldigt mycket kommunikation i vår organisation går via typ Slack. Man skriver meddelanden. Det är väldigt mycket kommunikation som skickas ut via Slack.
Och sen då är lönerna outsourcade.
Lönerna outsourcade.
Till olika leverantörer i de här olika länderna.
Mm. Vi har ju då, sen när jag började så körde man in sitt tredje HR-system på typ 2 år på EQT. Man tyckte att, jag tror man hade Talentsoft, det var för dåligt. Så bytte man till Bamboo, det var för dåligt och så nu är man på Workday. Och en jättesnabb installation av Workday var det. Så precis när jag började så 2 månader senare så gick vi live med Workday. Så alla länder använder Workday som HR-system. Så att all data som ska till den, jag säger all men det är inte riktigt sant, men nästan all. Så ska ju den in i Workday och sen flödar den vidare då. Och där har vi lagt på, när jag också hade jobbat 1 år så skrev vi kontrakt med ett bolag som heter Payslip. Dit vi integrerar. Så all data går från Workday till Payslip och sen så gör vi ordning själva lönekörningen i Payslip. Och sen därifrån så delar man den med respektive löneleverantör. Så all förproduktion av lön ser likadan ut i alla länder. Allt kommer från Workday, sen kan det vara vissa andra källor då som ska med. Men sen så det man skickar till lön ser likadant ut i princip kan man säga.
Och det är du som trycker på knappen, den här berömda knappen i Stockholm.
Knappen trycker på 20 gånger drygt. Mm.
Men hur får man, har ni träffats någon gång? Eller hur ofta träffar du dina 9 medarbetare i teamet?
Ja, vi har inte träffats jättemånga gånger, men några gånger i alla fall. Då, så att jag, dels har jag själv varit runt och besökt lite kontor runt om i världen. Sen har vi även haft konferenser, så vi har haft några konferenser. 3 kanske under min tid hittills, där vi har träffats allihopa. Så hela HR-avdelningen, det är en väldigt stor HR-avdelning har vi på EQT, jag tror 60-70 personer också globalt. Så att samla alla på samma ställe, och vi har varit i Köpenhamn och vi har varit i London.
Okej. Du har ju en historia att berätta, för det här är ju sårbart på många sätt. Och precis innan vi satt oss här i inspelningen så berättade du en väldigt spännande, men en utmaning som du stod inför när en person sa upp sig.
Ja,
vad hände då? I vilket land var det?
Det var i Hongkong. Ja.
Så en lönespecialist i Hongkong säger upp sig.
Ja, och hon ansvarade också för fler länder än bara Hongkong. Så hon hade flera länder i Asien och hade varit med och byggt upp våran Asien-löneservice. Så hon hade full koll på våra HR-processer och löneprocessen i Asien.
Hade hon en uppsägningstid? Så att du fick lite tid på
2 dig. Månader, men det var lite oklart och ville sluta tidigare. Och så att det var kämpigt. Ja.
Och vad gjorde du då?
Vad ska jag göra? Så att jag kom fram till att jag behöver åka dit. Jag behöver vara på plats. Jag behöver vara i samma tid som de är där. Så att jag åkte ner dit. Det fanns inte så mycket alternativ. Så hon fick lämna över till mig. Så jag tankade ur så mycket som möjligt. Och fick helt enkelt ta över och var den som gör lön för Asien.
Och hur länge stannade du där?
Då var jag där i 3 veckor.
Så det här, du beskrev att det här är det värsta som kan hända. Det här är du mer rädd för än en IT-attack mot era lönesystem.
Ja, det kan vi nog lösa. Men när vi tappar den riktiga kunskapen som vi har internt. För det är den källan vi har. Liksom. Det är svårt att dokumentera sån kunskap som sitter i huvudet på folk.
Har du hört något liknande, Sanni?
Att det är komplext.
Ja, men att någon jobbar på det här sättet.
Ja, det finns ju, men det är som sagt, det är inte den här bredden som det är. Och med ganska få ändå medarbetare i respektive land. Det är ju en utmaning. Men det är klart att det finns andra. Vi har ju ganska många globala företag. Så att det finns ju en ganska stor marknad för de som jobbar på det sättet.
Precis, men jag tycker ändå det känns ganska unikt att du är ensam här i Stockholm. Och det är 9 personer i de här länderna. Som hanterar löner för 20 personer som jobbar i 20 länder. Och då kan man tänka också att varje land har sin komplexitet när det är lagar och regler.
Ja.
Pensioner och förmåner. Hur stort ansvar har du för att allt det här sköts korrekt?
Det är väl det ansvaret det jag ansvaret har. Ja, precis. Du har. Jag skriver på väldigt många papper.
Men hur hanterar du det ansvaret? Det känns ju som att det liksom är ett globalt ansvar.
Ja, det blir det ju. Men jag måste ju alltid lita på leverantörer som vi har till exempel. Vi har tecknat avtal. Mycket när jag började också. EQT har växt jättesnabbt från den här börsnoteringen 2019. Så har man liksom tredubblat i storlek. Växt både genom förvärv och organiskt. Så de här uppköpen har ju också... Det har hänt direkt när jag började. Då hade vi ett mindre uppköp i Nederländerna. Då ska vi integrera dem. Och sen så hade vi ett större i Asien, 200 nya anställda i Asien, nya länder. Och med det här så har det ju då blivit spritt och inte varit någon jättestor ordning kanske. Då har man upptäckt också att vi måste vara beredda på att växa mer. EQT vill fortsätta växa. Då måste också våra interna processer vara redo att växa. Så där kom väl uppdraget liksom, att se till att få ordning på försäkringar, hitta system för förmåner, göra någonting som passar lön globalt. Så det har ju varit uppdraget från början.
Du kommer ju från ett svenskt företag med svenska förutsättningar. Hur tycker du att det skiljer mot andra länder i det? För det tror jag, det som du pratade om, Katarina, det är nog lite unikt att ett svenskt bolag som har den här världsomspännande på det sättet.
Ja, jag tycker väl att det är skönt att det är svenskt i botten. För vi har våra svenska värderingar, vår svenska kultur. Liksom. Men sen processerna i sig är inte jätteolika. Det är klart att det är olika och det är svårt att förstå andra länders kanske pensionssystem. Ni vet ju själva hur komplex svensk pension är och vad ingår och vilka försäkringar är inbyggda i pensionen. Och så är man i ett annat land, vad är inbyggt i deras pensionssystem? Vilka tak har man i ersättningar? Jag ska också se till att vi är på rätt nivå i våra förmåner och försäkringar. Att vi har rätt nivå av pension liksom.
Och det ska du göra för 20 länder?
Ja, precis.
Men hur går det till? du ska leda ett team och du ska ha koll på alla de här sakerna. Hur räcker tiden till?
Ja, ibland så räcker det inte riktigt till kanske. Men jag har precis fått för ett halvår sedan kanske en extra resurskonsult som utgår från London som hjälper mig med förmåner. Det har varit en väldig hjälp. Så då har jag avlastning där, så då kan man dumpa mycket på honom.
Mm. Du beskrev tidigare i vårt förarsamtal att en stor utmaning är att hitta nya nätverk, nya kontakter. Du måste ha internationella kontakter.
Mm.
Och hur bygger du det nätverket?
Jag försöker och kontakta folk jag inte känner helt enkelt. Kanske träffa folk. Jag har varit i London med något nätverk med Aon som man fått försöka mingla. Det är inte min bästa gren kanske. Det är inte det jag tycker är allra roligast, mingeldelen, men man får göra det ändå.
Men vilken typ av, vilka kontakter behöver du i det här nätverket?
Ja, det viktiga har jag också lärt mig att den här private equity-världen är inte som alla andra heller, utan vi är ju väldigt speciella. Det är väldigt speciella anställda. De har... Alla är väldigt högutbildade, högpresterande entreprenörsmänniskor. Liksom. Och bolagen i sig kan vara lite hemlighetsfulla och inte alltid dela med sig kanske av vad man har för förmåner. Och så då har man lite interna nätverk inom den här världen. Liksom. Mm. Så där har jag fått ett nätverk. Alltså jag är med ett i London till exempel. Det styrs från London, men det är också globalt. Så att det är några från USA. Det mesta folket är från London, men det är fortfarande sådana globala private equity-firmor.
Mm, okej. Och de här 1500 medarbetarna som ni har över hela världen, finns det svenskar bland dem?
Ja, Sverige är huvudkontoret och fortfarande det största landet i alla fall. Vi är 400 ungefär i Sverige.
Okej, men jag menar utomlands, de här 20 länderna, är det sådana som ni har sänt ut? Eller
ja, det är det också väldigt många. Det är också kanske den största huvudvärken vi har i våran, om man tittar på lönekörning, då är det våran utsända personal. Mm. De vi skickar mellan olika länder. Vi kör alltid med den att man stannar kvar i sitt hemlands försäkring. Liksom.
Mm. Okej, men du kom ju in, du fick ju överta den här löneorganisationen.
Mm.
Har du gjort några förändringar, förbättringar, effektiviseringar, digitaliseringar? Eller vad har du gjort? För det har varit 2 år nu, du har inte hållit med så mycket, men du kanske har saker på gång som du kan berätta om.
Mm. Dels har vi väl förändrat teamets uppbyggnad så att det har blivit lite annorlunda. Vi är några fler. När jag började så gjordes inte all lön av vårat team, utan det fanns de som satt som office manager, som kontorsansvariga på lite mindre kontor. De gjorde liksom allt, och inklusive lön. Så de har vi tagit över då, så nu gör vi alla löner i mitt team. Och sen så har vi ju installerat system, det är väl det vi gjort. Så vi har skaffat Payslip som löneplattform. Vi har skrivit kontrakt med Aon för global förmånshantering, försäkringar. Och nu är vi på väg att lansera en förmånsportal nu 2024 också. Mm. Så mycket system och implementationer redo för att växa.
Och hur jobbar ni med andra HR-avdelningar i andra länder? För nu pratar det blir mycket utifrån HR-perspektivet.
Ja. Det är, tycker jag, lite annorlunda uppsättning på HR då, för man jobbar med affärsområden kan man säga. Så att ett affärsområde hos oss kan ju finnas i flera olika länder. Och då kan en HR-person i då HR för ett affärsområde som finns i flera olika länder. Så även den här HR-personen ska täcka en global population. Liksom. Så de jobbar inte, vi jobbar mer på lön att vi täcker ett land. Vi täcker Sverige, vi täcker Finland. Medan de täcker ett affärsområde på HR, och då kan det vara i flera olika länder.
Men sitter då på de här 9 länderna som jag nämnde tidigare, där sitter en lönespecialist i varje land. Sitter HR-personer tillsammans med dem, då finns kontor där?
Alltså de här 9 kontor länder. I alla länder, men HR...
Nej, inte i alla 20 länder.
Ja, 20 länder, förlåt.
Ja. Ja. Men i 9 länder jobbar ni med lön?
Ja, precis. Där sitter mina anställda.
Men på
EQT-kontor? På EQT-kontor, precis. Ja.
Och där sitter det HR-personer också?
Inte på alla, nej. Mm. Så att vi har några exempel som Luxemburg, ett stort kontor där det inte finns någon dedikerad HR. Utan då är det ju den personen i mitt team som ofta får ta, om det är lokala HR-frågor så hamnar det ofta där. Men då är det HR i Stockholm som ansvarar för de personerna. Mm. Eller så är det HR, vi har mycket HR i London, Stockholm och USA.
Mm. Men det är ju extremt mycket regelverk att hålla koll på. Ja, man tänker vi vet att det är mycket i Sverige att hålla koll på.
Mm.
Hur gör man för att hålla sig uppdaterad för din egen del? Men du kan ju lita på leverantören, det förstår vi.
Men någonstans
måste, vill man väl ändå ha lite koll på om det är stora förändringar eller hanteringar. Har ni avstämningar då eller är det någon återkoppling från underleverantören?
Nej, det är ju, dels så måste jag ju lita på leverantörer, men även på mina anställda som täcker länderna. Så de får ju ett ansvar att vara ansvarig för länderna. Jag har själv jobbat med norsk län. Liksom. Det är tillräckligt svårt att vara ett land bort bara och hålla sig ajour med vad som händer i ett annat land. Och förstå regelverk, det är jättesvårt. Så det är en utmaning såklart. Det kommer en ändring, det kan vara svårt att förstå. Vad betyder det? Om någon säger, om du tänker att du är från England och så kommer han och säger att Fora ska byta rapportering. Jaha, säger man. Det låter jättekul. Mm. Det gör vi.
Ja. Vad får du för roll gentemot den som jobbar då på det här lönekontoret? Blir du bollplank eller är det stött upp i avtal? Eller?
Ja, det skulle jag säga. Mm.
Men de här 9 personerna då, de hanterar ungefär lön för 2 länder var kan man säga då. Ni är 20 ja, länder så, cirka ja, ungefär. Mm. Men de är ju rätt ensamma i sina lönroller alltså ändå.
Mm.
Vad har de för stöd i sin vardag?
Där har vi ju vårt team skulle jag säga. Så vi hjälper varandra mycket. Liksom. Så
men i olika tidszoner.
I olika tidszoner. Det är
man
olika
kanske
vill svara
direkt.
Ja.
Mm. Det förstår jag en utmaning.
Ja, mm. Ja det är det. Mm. Så där är väl också att hitta vad man kan ha för support. Om man behöver support ut som man inte kan få internt själv.
Mm.
Vart kan man vända sig då? Finns det sådana simployer eller liksom, vilka tjänster finns det ute i världen?
Mm.
Kan man ringa till PVC eller?
Mm. Men det är så spännande det här. Att man har valt just de här 9 länderna, att man har valt 9 personer. Hur har man kommit fram till det då? Man skulle inte kunna haft liksom ett kontor i Stockholm som sköter allt för alla 20 länder. Det hade det varit en helt omöjlig lösning. Eller?
Mm, det hade man säkert kunnat. Men,
är det här en bra lösning tycker du? Är det rätt länder som hanterar?
Dels så, med tidszoner så tycker jag absolut att man kan inte ha, det skulle vara väldigt jobbigt att täcka Asien eller USA från Stockholm.
Liksom. Ett argument för att ha
får man olika jobba väldigt konstiga tider.
Ja, och det behöver precis.
Jag tänker på det du säger, att ni fick den här utmaningen med rekrytering i Hongkong. Och utifrån det du beskriver så måste man ha ganska djuplodad kunskap och ganska självgående. Men dessutom behöver man ju också ha en typ av profil som klarar av att jobba i sådana här team.
Ja. Ja, precis. Så det är väl liksom krav på personerna som ska jobba så. Så det måste ju vara högpresterande. Det är väl liksom återkommande EQT-personer. Man måste vara en person som presterar högt på jobbet och verkligen lägger ner sin själ i arbetet. Liksom.
Mm. Mm. Men då har du varit med om det här en gång då att hon i Hongkong sa upp sig. Hur bygger du upp en säkerhet nu då? Har du någon backup-system? Eller det kan ju hända att någon råkar ut för en olycka och försvinner från en dag till en annan. Sjukdom, vab, alltså allt det där. Semester, hur löser ni det?
Precis, det är väl som alla andra lönavdelningar när det gäller semester. Då, att de är väldigt omtänksamma på i min grupp. De tar sin lönesemester. De tar inte 5 veckor i rad, även om de kanske skulle kunna.
Så de är som ensamma i sina löneroller?
De är ensamma, precis. Mm. Det vi jobbar på ännu mer, vi har ju som sagt implementerat Payslip, så vi har en global plattform för lön.
Mm.
Det gör att processen är lika. Systemet i sig är lika när du ska leverera löneunderlag och när du får in lönen tillbaka från leverantören, då skickar de den också till Payslip så att vi gör våran kontroll av lön i systemet. Så att när du får tillbaka den så kollar lönen, så när du gör din rimlighetskontroll så gör du det i samma system. Så det ser likadant ut, om jag skulle göra den för Hongkong så ser det likadant ut som för Stockholm. Det är lönarter skiljer sig såklart, men grunden i sig är densamma och det är lätt att se om det skulle vara något konstigt med lönen liksom i det här systemet. Så den tryggheten att köra det någon månad eller 2 eller 3, det skulle man klara liksom. I och med det systemstödet vi har nu.
Ja, det är en väldigt spännande väg in i lön. Om man tänker någon som lyssnar på dig nu som känner att wow, vad häftigt att jobba på sådana globala företag och hantera det. Vad skulle du ge för råd till dem om de vill ge sig in på den globala lönemarknaden?
Ja, som sagt, jag vet ju själv inte hur det gick till när jag fick jobbet. För det är fantastiskt roligt och jag tycker det är väldigt häftigt att få jobba med så många olika länder och få lära sig så mycket nytt. Hur man kommer dit, det är väl att hålla ögonen öppna på de bolag som har möjligheterna. Liksom. Och att våga inte vara rädd, att verkligen visa att man vill och att man är öppen för att lära sig nya saker.
Mm.
Kanske att man har någon erfarenhet av att börja med Norden då. Träna på Norge eller Finland eller Danmark. Det är tillräckligt krångligt, det kan jag lova.
Men jag förstår ju att din roll är både liksom på lite 90-grittig nivå. Du ska ha koll på de här 9 personerna och åka 9 länderna. Och liksom förmåner och allt. Ja, det var det lika för sig. Men det finns ändå komplexitet och olikheter i de här länderna. Sen som lönechef så jobbar du kanske också mer, alltså mer övergripande nivå med vissa frågor. Jag tänker på de här viktiga frågorna vi tar upp i lönepodden. Ekonomisk brottslighet, penningtvätt, IT-attacker, ja, hållbarhet. Har du några sådana större frågor som är övergripande som du jobbar med för helheten?
Hållbarhet är till exempel också ett sådant EQT-ämne som vi brinner för. Där har vi försökt köra lite olika projekt, mycket gällande pensioner. Det har varit en liten ögonöppnare, jag vet inte hur mycket alla känner till kring det, men att om man nu vill göra något för miljön till exempel. Så att titta på vad man har sitt pensionskapital. Det kan göra mycket, mycket mer än att liksom sortera sopor och byta plastpåsar till papper. Placera ditt pensionskapital i hållbara fonder. Där gör man en jätteskillnad liksom, på det stora globala
marknaden. Tips.
Det är ett bra tips om man vill påverka. Och där har vi tittat internt. Vad kan vi göra för våra anställda? Vart placerar vi som bolag är jätteför hållbarhet och ligger högt ratade. Liksom. Men hur är våra anställdas egen pension placerad och vad ska vi göra för att förflytta dem att göra rätt, som vi säger?
Jag tänker på det här med lön. Nu pratar vi ju hur lön får ta plats i olika organisationer. Lön liksom, någonstans ökar sin medvetandehet kring företagets behov. Men också att företagen blir mer medvetna om att lön är viktig. Hur upplever du att man ser på lön i ditt bolag?
Ja, det är något som bara ska funka, skulle jag säga. Det måste vara rätt och det ska betalas i tid. Liksom. Det är väl den synen man har. Vi sliter med att vi har folk som, precis som jag sa, alla högpresterande, jobbar jättemycket. De kanske inte lägger högsta vikt vid att fylla i sin tidrapport eller rapportera semester. Så att det är väl sådana saker vi får slita med istället. Admin-delen, den är inte så mycket fokus på. Mer tjäna pengar. Det får gå före.
Du verkar så lugn. Sover du gott om nätterna? Eller liksom?
Nu gör jag det, måste jag säga. Det var ju, som sagt, när jag hoppade på det här jobbet så plötsligt så var det engelska som gällde. Det var ju liksom den första stora förändringen. Så att det förstörde väl nattsömnen lite, att man plötsligt pratade engelska hela dagarna och då började drömma på engelska. Och det var ju projekt och olika länder. Så att då kanske man fick några färre timmar sen, men nu senaste året tycker jag att det går bra, trots att vi hela tiden har projekt. Jag har vant mig vid det här höga tempot som är.
Kan du beskriva en arbetsvecka eller en arbetsdag?
Jag kan försöka, men det är ju som vi jobbar med lön, så att vi har ju alltid det över oss, att beroende på vart vi är i månaden. Så är vi till exempel sista veckan innan 25, då har jag fullt upp med att granska löner runt om i världen, godkänna. Få förklaringar till om det är några konstigheter, något som sticker ut. Godkänna i banker. De flesta är i SEB, men även lite konstiga internationella banker. Så jag gör även det i banken. Annars är det väldigt mycket möten. Det kanske det är för många som, när man har personalansvarig chef. Så det är mycket projektmöten och väldigt mycket, det är digitala möten. Så springa från rum till rum och leta lediga rum. Det är väl liksom en vanlig dag. Vart är nästa möte? Och varför kom jag inte in? Det sitter redan någon där.
Du räds ju inte utmaningar. Är det någon sån här utmaning du ser framför dig nu som du liksom är sugen på att ta tag i?
Ja, det nästa som händer är i förmånsportalen. Liksom. Jag vet inte, de flesta i Sverige känner väl till Benify. Benify var med i vår upphandling, men vi valde ett annat bolag av olika anledningar. Så ett bolag som heter Benefex som gör samma sak som Benify globalt. Så att man kommer ju, vi ska ju då där visa för våra anställda alla förmåner vi har och man ska kunna göra val. I vissa länder gör man ju väldigt mycket val kring sina försäkringar och kopplar på närstående och sådana saker. Så det är väl den stora 2024-projektet, det är förmånsportal.
Och en sista fråga har jag också. Du är ju navet då i den här stora globala världsomspännande löneorganisationen. Vad händer om det händer dig någonting? Vem har koll på läget då?
Då får man lita på mina anställda helt enkelt i mitt team.
Det men kanske är det någon, inte är som, någon har, som liksom, har ett övergripande, någon som kan steppa in då och ha koll på helheten? Eller är det bara du som har koll på helheten?
Det kanske bara är jag. något att tänka på.
Okay. Medskick från Katarina.
Ja.
Ja. Det var jättespännande. Tack för att du kom hit, Stefan.
Ja, jättetrevligt.
Och vilken lönekarriär från budbilen till att sitta på EQT som lönechef. Wow, häftigt, eller hur?
Verkligen, och det visar ju också på att det finns många vägar in till lön.
Mm.
Mm. Man får tacka dem som har gett mig chansen. För att säga. Det är det som har varit liksom, det som har gjort att jag hamnat här, det är att folk ändå har vågat chansa. Jag vet, Maria Nordstrand på Visma som tog in någon som aldrig jobbat med lön som teknikkonsult.
Mm. Men man såg potentialen, man såg viljan, modet och det räckte väldigt långt.
Ja. Och sen fick jag vara chef, så att det är många som har gett mig chansen också.
Mm. Mm. Vilket du visade jag också har förtjänat, så att jag vill också bygga sig på. Så, att det,
Så fortsatt lycka till i din löneroll.
Verkligen.
Stort tack.
Tack för att du kom. Tack Senni.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hej då.